De här tiderna är det extra viktigt att vara extra rädd om varandra. För det här är inga lätta tider. Nej. Nu förra veckan, då var vi ju inne då från det här, går från korset, blodet, Jesus, rättfärdigheten och allting. Mycket av grunderna i tron har vi gått, och vi tror att det är befäst då, någorlunda hos oss. Då kan man gå ett steg till. Och jag känner mig själv lite tveksam så här, men här ska man börja prata om förstarna redan nu. Ja, jag ska inte tänka så där, för jag underkänner ju er. Ni kan ju en hel del redan. Så man kan inte tänka så där. Men Gud hjälpte mig idag. Han sorterade åt mig. Och då sa han, ta nu de här orden som handlar om de två svåraste fällorna eller frestelserna eller avfallen som finns i ditt land idag. De två ska jag försöka belysa. Och då var det lätt. Så att idag så ska jag tala om, vi kommer att prata om krafter och makter, men jag pratar alltså inte om demoner. Det är liksom lite skillnad på det där, vi ska lära oss den skillnaden också. Men jag ska ändå ta upp en sak som vi hade igår, eller förra veckan. Vi var inne, som Iris nämnde, och varna. Det var bra att varna för det här med att titta på tv. För det behöver vi inte göra på de här programmen som utforska spökerier och sånt där. Det finns någonting hos oss som kan bli väldigt fascineras av det där. Så det är bättre liksom att strunta i helt. Alltså. Men det finns en annan grej som jag vill passa på att varna för kraftigt. Eftersom vi bor i den här bygden så finns det någonting som heter spiritism. Som ligger väldigt nära det här som vi var inne på förra gången. Och spiritismen har växt ganska mycket i vår bygd. Och det är allvarligt. Väldigt allvarligt. Det lockar folk i stora skaror idag. Till vissa givna personer. Men spiritismen, det är ingenting som har med Gud att göra egentligen. Så det är ingenting vi ska inte hålla på med. Vi ska inte lockas, vi ska inte gå dit och så vidare. Jag tänkte börja lite med det och visa er ett exempel på hur det har varit och hur det är. Och då börjar jag i första Samuelsboken. 28 kapitlet. På den här tiden var det Samuel som var Israels profet. Och Saul var kung. Och vid ett tillfälle var Saul väldigt rädd för vad han såg höll på ske. Han var ju en kung som ville ha makt. Och han krigade och höll på. Och vid något tillfälle så insåg han att det här går inte längre. Han hade fått en profetia av Samuel om att Gud skulle rycka riket ur Sauls händer och David skulle få bli kung istället. Så här ruskas det om ordentligt för Saul. Och då släpper han alla spärrar, för han är ju en av dem då som har förbjudit spiritism och sånt i sitt eget land. Men då går han själv till en person. Och han går till en andebesvärjerska. Och jag ska inte ta så väldigt mycket av det, för det tar väldigt lång tid. Men i varje fall, från 11:e versen i 28:e kapitlet. Samuel hade alltså dött och var begravd vid det här tillfället. Jag börjar från 7:e versen, för där är det Saul som frågar sina tjänare från 7:e versen. Sök upp en andebesvärjerska åt mig, så ska jag gå till henne och fråga henne. Hans tjänare svarade, det finns en andebesvärjerska i Endor. Sen går han dit, döljer sig, spökar ut så han inte ska bli igenkänd. Och 11:e versen, kvinnan frågade, alltså den här andebesvärjerskan, vem ska jag då mana fram åt dig? Han svarade, mana fram Samuel åt mig. Sen går vi raskt ner, hoppar över en hel del saker här, till 15:e versen, och det står så här. Samuel sade till Saul, varför har du stört mig och manat fram mig? Det här är en beskrivning på den del av spiritismen som är äkta. Samuel var död men kunde manas fram. Det är många som tror att spiritism alltid är bluff. Oftast är det nog det, eller ofta är det det. Men det finns alltså äkta. Det här är ett exempel på det. Det är ju till och med Samuel, profeten, som frammanas här av andebesvärjerskan. För att kungen vill ha råd. Och det slutar Saul väldigt olyckligt. Man gör inte så. Man söker inte råd hos de döda helt enkelt. Men det gjordes det här. Samuel var död men kunde. Han var ju död för det här livet. Men man är inte död för evigheten. Det går alltså att mana fram. Det finns sådana spiritister som kan så. Den här kunskapen fanns då i Israel. Och den kan ha levt vidare till modern tid som vi ser idag. Så det går inte att säga att det inte är sant ibland. Men det spelar ingen roll. Så är det fel ändå. Till och med Samuel vart ju sur här. Varför har du manat fram mig från min vila? Han ville ligga i ro när han var i ro då. Och då vet vi som så att det finns spiritister som kan frammana döda. Då är det inte demoner. Då är det inte lögn, utan då är det faktiskt sant. Men det är lika illa, om inte ännu värre ändå. Och sen går vi snabbt då till femte Moseboken. Nu ska vi se vad Gud då säger om såna här saker. Femte Moseboken, 18 kapitlet. 10 och 11 verserna. Vi kan ta från 9 till 11 versen. Det är Gud som säger här alltså. När du kommer in i det land som Herren din Gud ger dig, ska du inte lära dig att handla enligt dessa folks vedervärdiga seder. Hos dig får inte någon finna som låter sin son eller dotter gå genom eld, eller befatta sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri. Ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. Det är avskyvärt för Herren är var och en som gör sådant. Det kan ju vara så med oss människor att vi söker råd hos de döda ibland. Alltså det är frågan om vad man gör inom katolska kyrkan. När man tillber helgonen och Maria. Det är trots allt döda människor. Det är en dyrkan kring det i varje fall. Söker man råd där? Ja, jag tror att de gör det. Och det är rakt obibliskt. Det är ett av de kraftigaste förbuden som Gud har. Och det är bara omsorg om oss. Ingenting annat. Det är ungefär som Gud säger åt oss. Snälla du, drick inte upp det där arsenikflaskan. Det är inte bra för dig. Det är ungefär så. Om man kan säga en sånt råd som ett förbud. Ja, det är en väldigt gott förbud i varje fall. Vi sysslar inte med spådom eller trolldom eller häxeri eller någonting. Nej, men vi kan vara benägen någon gång att söka råd hos de döda. Eller gå till någon spådomstant eller spådomskille. Bara för att det är kul, spännande. Se vad det blir. Men det är illa att göra det. Väldigt illa är det. Horoskop är också en sorts spådom man lika gärna kan undvika. Jag tror inte att det är den värsta graden, men det kommer i varje fall att leda vidare om man börjar med det. Det är krafter det här som leder oss fel. Vi ska inte hålla på med det. Om det inte räcker med det faktum att vi kan få fråga vår Herre och vår Gud, så gör ju ett folk. Vi ska satsa all energi och kraft på att göra det. Vi ska inte fråga åt något annat håll. Vi får inga rätta svar. För när vi hamnar och bara på fråga på det här området, då blir det som vill föra oss fel, som kommer svara. Eller det som vill binda oss, eller det som vill orena oss. Ofrånkomligt. Om du får ett så aldrig så gudomligt svar från de här källorna, så kommer det ändå att bli någonting som leder dig fel. Få dig att fastna i någonting i den här tillvaron, så att du inte räcker hela vägen hem till himlen. Man kan ångra sig ett helt liv. Och jag har haft en del med personer att göra som har suttit fast i det här med spådomsandar och sånt. Och de har det väldigt jobbigt att komma därifrån. De kraften släpper ganska lätt, eftersom Jesus namn är starkare. Men det gör någonting med folk här inne. De kan få slita med det många, många, många år. Så bättre är det att det inte sker. Vi tittar på tredje Mosebok. Där har vi också en maning från Herren. Tredje Mosebok, 19 kapitlet och 31 versen. Vänd er inte till andebesvärjare eller till spåmän. Sök inte sådana så att ni blir orena genom dem. Jag är Herren er Gud. Alltså att söka sig till sådana här innebär en grad av orening. Det är inte säkert att man hittar dem. Men bara man går på och vill söka dem så orenar man sig. Och varför det? Jo, det här är någonting som lockar oss människor om vi har starkt behov av att ha kontroll. Kanske vi är jätterädda och vi vill ha kontroll på allting i framtiden. Då går vi väl någon som kan tala om hur framtiden ska bli då. Alltså, det är inte det allvarligaste att vi är där. Jo, det är det. Men det är lika allvarligt när jag börjar tänka och söka sådana. För det är någon egenskap hos mig som drar mig dit. Jag brukar sammanfatta när man kallar det kontrollbehov eller kontrollbegär. Detta om spiritism. Och nu när jag har sagt nu så kan jag tala om för er att de här orden som jag har tagit nu, de täcker all okkultism. All okkultism. Vi ska inte syssla med en okkult överhuvudtaget, någon av oss. Om någon har gjort det, tala om det. För då behöver det bli löst. Och då hjälper vi till med det. För då behöver du bli löst, jag säger det igen. Det är allvarligt. Nu går vi vidare. Ni såg här att vi ska gå till Markus. Markus evangeliet 5. Jesus var ju inte heller främmande för det som var dött, kan man säga. Så finns det någon skillnad i vad de gör här? En andebesvärjare eller Jesus? För när vi läser så här i Markus 5 och 41 och 42. Det här var frågan om en 12-årig flicka som hade avlidit. Och då gjorde Jesus så här. Han tog barnets hand och sa det till henne, Talita koum. Det betyder, lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Genast steg flickan upp och började gå omkring. Hon var 12 år. Och de blev utom sig av häpnad. Här går Jesus över livets gränsan också. Men han gör nu för att kalla tillbaka livet till den flicka som hade dött. Han åkallade inte. Nej, syftet var att få tillbaka livet till den människa som nyss hade dött. Och det är en väldig skillnad i det. Det är skillnaden. Vill man återuppliva någon som är död? Eller vill man åkalla någon som är död? Det är en väldig skillnad på sånt. Men så gjorde Jesus. Nu ska vi gå in till de här två huvudpunkterna för som jag upplevde Guds ledning idag. Och jag kan säga att jag ska försöka komma till det målet, så du må hjälpa mig Gud, för det här är ett omfattande, om man ska gå bibelvägen hela vägen. Så jag kommer att hoppa lite här och där. Hoppas ni står ut med henne. Det ena är New Age. New Age. Och jag ska inte förklara allt för mycket exakt vad det kan vara, för det är ganska så omfattande. Och det andra är marknadstänkande. Det vill säga företagsamhet på fel plats. Det är de två största attackerna vi har haft som har förändrat hela svensk kyrklighet. Om vi börjar med New Age så kan man säga att det finns en kille som heter Joseph Carr som skrev en bok för länge sedan. Väldigt svår bok att komma igenom. Han kallar det för de nygamla lögnerna från Eden. Och det är det. Det är just det här, du ska själv bli så som Gud. Det finns med i hela New Age-tanken. Och nu i modern form så har man New Age-rörelsen, de har en formel som de kallar det. Alltså som ska identifiera dem. Och då skriver formen är allt är lika med ett. Och i det då ska man läsa in att mänskligheten är Gud. New Age går ut på att avskaffa Gud. Men klara sig inte utan Gud, utan då blir det mänskligheten som ska vara Gud. Det syftet är det. Och då lär man sig en del maktsaker. Och säger som spiritism är ju en del av New Age. Vi har kristaller och stenar och olika rosenterapier och olika. Alltså det finns en uppsjö av New Age-varianter. Det skulle vara hundratals om man skulle stå och räkna upp dem. Så det blir för svårt. Utan istället lär man sig grundtanken. Och grundtanken hos New Age är: Gud ska avskaffas och mänskligheten ska vara Gud. Vi människor är så stor så vi behöver ingen som vet bättre än oss. Mänskligheten ska vara Gud. Det är grundtanken kring New Age. Och i den grundtanken så ligger också en dyrkan av det skapade. Alltså Jenny är skapad, Helene är skapad, Iris är skapad. Och Gud har skapat. Den som ska dyrkas är skaparen, inte det skapade. För om jag skulle liksom dyrka min fru så att jag avgudar henne, det kan väl se fint ut. Men då blev hon ju en avgud. Nu skulle Jenny hindra mig till det. Men alltså, den blir ju det. Eller om hon skulle se upp till mig och så att hon dyrkar mig, då blir jag en avgud. Men när jag ser Jenny, jag tycker hon är fin, då brukar jag alltid tänka så här: gode Gud, vad du kan. Det är han som får äran för det, för det är han som har skapat. Jag har bara fått när jag har inte gjort någonting. Det är han som har skapat. Så det är han som är värd all ära. Det är han som är värd all pris. Och det här är någonting som är så andligt avgörande så att det går inte att dåna in tillräckligt i er. Jag säger det en gång till. Det är bara Herren Gud som är värd all ära och allt pris och allt lov. Vi övriga är skapade. Gå och sätt er upp på ett berg och träna någon gång. Nu när det blir vår. Den här fina skiran, den här heliga mjuka grönskan kom i början. Lärnar som vet vad det är. Och fiskar och hav och ramlar vatten och allt det där. Det är helt underbart. Om man kan sitta där så tänker man: och vad ljuvligt du har skapat allting åt oss. Så brukar mina tankar vara. Innan var kristen och tänkte, då gick jag och tänkte liksom: åh vad fint det är. Nu tänker man: åh vad Gud, vad du har gjort nu, fint allting. Och det är nog så vi ska tänka. Vi ska inte glömma att Gud finns i allt. Han har skapat allt. Och även vi är det som är skapat. Och det är inte upp till oss som är skapat att tala om för skaparen hur saker och ting borde vara. No way, glöm det. Det är inte, då är vi för stor. Det här att dyrka det skapade. Då kan man tänka lite på just det katolska systemet då. För det har varit delaktigt i bakgrunden här under några decennier i att få bort den evangeliska tron som vi har haft i Sverige lång tid. Och där har de här momenten att dyrka det skapade. Påven ska dyrkas. Han utger sig för att vara Jesus ställföreträdare. Ja, jag tvivlar ganska starkt på det. Ja, det var milt sagt. Maria, ja men hon är en skapad människa. Och Bibeln säger klart och tydligt, vi ska inte dyrka det skapade. Vi ska inte dyrka döda människor. Och helgonen likadant. Och det katolska systemet har mycket sånt här i sig. De pratar om Jesus också. Men det är liksom en del i det hela. I en evangelisk kyrka, där avfärdar man ju sånt som inte har med Gud att göra. För att Jesus ska få stå ohotad i centrum. Nu ska Jesus behöva konkurrera med sin morsa. Han är ju Gud. Men det blir så det blir. Så det är ingenting som är bra. Och det här, det startade i olika personligheter en gång i tiden. För det här med det katolska systemet, det är ingenting nytt. Det har funnits, ja, sen Noas tid efteråt har spårarna i varje fall. Och man kan se första inslagen redan när man byggde Babelstorn. Då kommer grundtankarna där. Och sen följer det framåt så här. Och vi kan gå in i väldigt mycket. Men i Gamla testamentet så finns inte så det jättemycket beskrivet. Utan man måste titta lite på arkeologiska utgrävningar och tecken och symboler. Och man måste läsa den typen av historia. Och grekisk mytologi och egyptisk mytologi för att se de här sambanden. Och det, varför ska man göra det när man kan läsa om Jesus? Men om man liksom är noggrann med det så kommer man att hitta de här spåren här. Och Det fanns några stycken som införde någonting som heter balsdyrkan en gång i tiden. För i det som var balsdyrkan på Gamla testamentets tid, där finns det en lång rad moment som vi idag kan återfinna i det katolska systemet. Och då var det speciellt två personer. Det var Isabel och Ahab. Drottning Isabel och kung Ahab. Det här var två individer som tyckte om makt. Så till en grad så att de var beredd att döda för henne. Båda två. Vem som styrde här, om det var Isabel eller Ahab, det kan man ju fundera på. Man får lätt intrycket att det var Isabel som styrde genom kungen. Men han var lika aktiv han, och så det går inte att säga att någon var värre än någon annan. Men de ville ha personlig makt. Då kan vi läsa lite om dem. Vi ska inte ta allt för mycket, men vi måste ändå se att ni måste ändå få se att jag inte ljuger. Fabulerar. Då går vi till första konungaboken, 18 kapitlet, ett bra kapitel om man vill läsa kring det. 18 kapitel, första konungaboken, 18 kapitlet. Ni ska veta om att denna Isabel, hon var väldigt målinriktad. Hon visste vad hon ville. Hon ville vara drottning över landet tillsammans med sin kung. Och de ville vara etta. Nu var det ju så att det fanns profeter. Och de tyckte att Gud skulle vara kung över Israel. Så då måste man plocka bort profeterna. Och när det pratas om profeterna på den här tiden, då går det inte att tänka sig liksom profeten som profeten Samuel. För här var det ju frågan om 7-8-900. Utan man ska tänka att profeterna, det var den skara som förmedlade Guds ord på något sätt på den tiden. Alltså både pastorer, präster och profeter, den tjänsten. Det var ju Elia som var huvudgubben på den tiden, huvudprofeten. Men det fanns hundratals andra som också benämndes som profeter. Och Isabel, hon dödade profeterna. Och det står då i fjärde versen i 18 kapitlet i första kungaboken. När Isabel var i färd med att utrota Herrens profeter. Det var vad hon höll på med. Hon var i färd med att utrota Herrens profeter. Och då kan man fundera på varför. Elia, han var ju en man som följde Gud. Elia, han gick ju helt plötsligt till kungahuset här då och sa till. Han hade ett uppdrag från Gud. Och då börjar ju Ahab det första han gör när han får se Elia. Här kommer en gudsman. Det första Ahab gör är att anklaga han. Det är ditt fel att all olycka har drabbat oss, säger han då till Elia. Vi kan läsa om det från 16 versen i 18 kapitlet. Och Badja gick och mötte Ahab och berättade detta för honom. Då begav sig Ahab iväg för att möta Elia. När Ahab fick se Elia sa han till honom: "Är du här, du som drar olycka över Israel?" Elia svarade: "Det är inte jag som drar olycka över Israel, utan du och din fars hus. Ni överger ju Herrens bud och följer efter balerna. Men sen nu bud och samla hela Israel till mig på berget Karmel tillsammans med Baals 450 profeter och Aserans 400 profeter, det som äter vid Isabels bord." 850 profeter. Så hon ersatte Guds profeter med Baals och Aserans profeter. Det gjorde kungen och drottningen här. Och sen finns ett signum här för Isabel, skulle jag vilja säga. De åt vid hennes bord. Hon ville ha en stor grupp människor kring sig. För det är klart, är man drottning och man vill ha kontroll och makt, då vill man väl ha mycket folk att ha makt över också. Det var hennes syfte, hon ville ha många omkring sig. Då ska ni veta om att hennes syfte, balsdyrkan, de lyckades ganska bra de här personerna, Ahab och Isabel. För det här är beskrivet där Israel var ett fullt gudfruktigt land. Och på en enda generationstid så fick man hela folket att bli balsdyrkare. Men det krävdes utrota profeterna, bort med prästerna, bort med allt det där, in med balstyrkarna. Och Baals dyrkan, den innehåller väldigt mycket. Den värsta guden nämner jag inte, tar jag inte i min mun ens. Sen finns det Moloch och Mordoch och de här. Och det är också sådana här blodtörstiga bildstoder som de offrade till. Bland annat barn. Döda sina barn för att behaga någon mordlysten gud. Den normala Baalstyrkan, det var att det var ett husgudsystem. Så att de hade liksom en liten beläte eller en liten husgud som de kunde tillbe för olika saker. Ville man ha en god skörd, då offrar man till den guden. Ville man liksom ha fler kvinnor i hushållet, så offrar man till den och så vidare. Och så hade de en som hette Tammuz. Och Tammuz, det var en märklig figur. Det står bara, ordet Tammuz står bara en enda gång i Bibeln. Och det står i Hesekiel i förbifarten. Gud vill egentligen visa någonting annat, men där nämns Tammuz då. Att en grupp kvinnor tillbad Tammuz. Och det var ett av de värre som Gud kallade henne. Det är det mest avskyvärda han såg i landet. För Tammuz, det var en gud som de trodde hade med liv och död att göra. För varje år trodde man då att han klev upp och levde. Och då syntes det på växtligheten. Och sen när växtligheten vid hösten och den tiden kom ner, då trodde de att han stod. Så varje år så återuppstod han och så dog han och så höll på så här. Och de tillbad han, och det var ju en sorts åkrarnas fruktbarhetstillbedjan kan man säga. Tammuz, han var son till Semiramis. Semiramis, hon var drottning i Nineve. Hon nämns inte i Bibeln. Men hon var drottning i Nineve. Tammuz var en oäkta son till Semiramis. En som var ihop med Semiramis, det var Nimrod. Och det var ju han då som började, eller hans far egentligen, som började bygga upp Babelstolen och så vidare. Men de hade ett förhållande. Och Semiramis, hon visste att det var ganska tufft med det här med oäkta barn och så på den tiden. Det var inte Nimrods barn. Det var hennes och en annans. Så hon försökte få folket att tro att det var Nimrods och hennes barn. Hon ville ha makt, Semiramis. Och sen fick de in en kult som tillbad dem som gudar, då, Nimrod och Semiramis. Det var ju Semiramis förtjänst. När Nimrod dog, då intalade hon folket att han hade flyttat till solen. Så när man tillbad solen, soldyrkan, då var det Nimrod man skulle komma ihåg och tillbedja. Men där har ni, man tillbedde skapade igen. Om det så är Nimrod eller om det är solen, så är det någonting skapat. Det skulle tillbeds. Och det gjorde hon då för att bana vägen för Tammuz, naturligtvis, sin son. Och sen när hon dog, då hade hon lyckats intala folket att hon då flyttade till månen. Så när man tillbad månen, då var det hon. Och det var ett maktspel det här. Och sen Tammuz då, han var själva åkernas fruktbarhetsgud på något vis. Och det lustiga med det här är att Semiramis och hennes son Tammuz avbildas väldigt ofta i gamla arkeologiska utgrävningar, så ser man ju det. Då ser det precis ut som Maria och Jesus. På det sätt som avbildas i det katolska systemet. Så frågan om vad det är där. Sen har den här kulten gått vidare till Egypten. Och då heter väl gudinnan då Isis. Återfinns med ett barn på sin arm. Horus tror jag det blir då. Så i varje kultur, olika kulturer, så har det här gått vidare. Och så återfinner vi det också i det katolska systemet. Jag tror att det är så. Det är grunden. Till att de liksom ska upphöja Maria så oerhört. Och så är det, så tror vi att det ska vara Maria och Jesus. Ja, det kanske ser så ut. Men tanken från början kanske var Semiramis och Tammuz. Nåväl, i varje fall. Det här går ut på att dyrka det skapade. Det Baalstyrkan är så. Man dyrkar det skapade. Då kan man ju fortsätta lite till New Age då. Som är moderna tiders Baalstyrkan. Om man ska ha den förklaringen som jag levererar nu. Vilken jag tror också är från Gud. Eftersom New Age har samma grundtanke. Dyrka det skapade. Har ni sett det? Hur kan vi se sånt? Ja, men hur viktigt har det inte blivit till exempel med kändispredikanter? Alltså det finns fullt med folk som förmedlar Guds ord i vårt land. Men kyrkorna fylls om det kommer något särskilt namn. Det är ju en liten idolkult eller människodyrkan bakom det. För varför går man när en kändispredikant kommer? Varför fylls kyrkorna då? Ja, men det står ju vardagspredikanter där och håller på varenda vecka och levererar Guds ord. Så man måste fundera på vad är det som lockar mig. Idoldyrkan. Vi tittar på olika stjärnor här och där. Det är inget fel på de här hockeyproffsen. De har gjort ett gott jobb. Men det är så farligt. Liksom. Varför måste alla unga killar tro att de ska bli det då? Tänk om Gud har tänkt något annat för dem då? Idol betyder ju faktiskt avgud. Och det är en dyrkan av det skapade. Om jag ser ett hockeyproff så hoppas jag att jag tänker mig huvud. Tack gode Gud att du kunde göra den karln så skicklig. Alltså det är trots allt Gud som har skapat. Så är det med New Age. Nu var vi inne på makter, krafter, väldigheter och förstar och sånt i himlarymderna förra gången. Och det är vad jag nyss har stått och redovisat här. Makter, krafter, förstar och väldigheter. Och det här är ett annat sätt att påverka. För att om man kommer till en kyrka som är infekterad av människodyrkan, så hjälps det inte att man går dit och prövar anden. För det kanske inte finns någon ande där. Det är kött. Kött och sinne. Det är inte säkert. Jag vet att det finns folk som har gjort det, och jag har också gjort det vid några tillfällen. Man åker dit och tror sig kunna pröva. Ja, men om man ansöker om det är någon felaktig ande, men om det inte finns någon ande alls, så vad säger man då då? Då säger man att det är okej. Okay. Ja, det är inte alls okej. Okay. För det kan liksom vara ett inflytande ifrån förstar och väldigheter istället. Vi kommer in på det lite senare kanske, om Gud leder så. Men förstar och väldigheter, de är för stor för att besätta. Demonerna är tillräckligt små för att klara av sånt. Det är ungefär skillnaden. Men de som är demoner och så kan stå under kommandot från det som är första av väldigheter. Det är en väldigt ordning, så att säga, i den här världen. En klar hierarki. Och det är också därför som Jesu namn ska förkunnas för de här väldigheterna. Det ska vara känt vem som är kung. Det ska vara känt hos dem att de ska lägga sig under Jesu Kristi fötter, varenda en av dem. Det är vad korsets kraft också har inneburit. Om vi går till Efesierbrevet 2:2. Men jag börjar från 1:2-1. Också er har Gud gjort levande. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskarna över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång. När vi följde våra syndiga begär. Och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn. Vi, liksom alla andra. Köttet och sinnet är målet för det som är på första nivån. Köttet och sinnet. Och det kan bli lika mycket avfall av det som om någon rakt är besatt. Och det är väl det som är den vanligaste angreppspunkten. Men det pratas inte särskilt mycket om den. Just det faktum att de är väldigheterna och krafterna och makterna, de finns fortfarande kvar och kan utöva någonting. Och vi bor på den här jorden. Så vi måste tänka efter liksom hur det rör sig i våra sinnen. Alltså tror jag att Gud kan uppfattas med hjälp av några sinnen, det tror inte jag. Alltså syn, hörsel, lukt, smak eller känsel. Nej, men sinnena, de är till för den här fysiska världen. Vi kan liksom förnimma den fysiska världen med hjälp av våra sinnen. Men Gud, han är ju ande. Så det krävs någonting annat än våra sinnen för att uppfatta Gud. Nej, men däremot den mörkrets värld, första världen, de vill nå vårt kött och våra sinnen. De kan påverka och influera där. Och när vi börjar på bli fixerade vid det, då måste vi ibland tänka efter, vad är det egentligen som influerar mig nu? Är det Gud? Eller är det något annat? För vi har sett olika väckelserörelser, som det kallas, i vår nation och land under senare decenniet. Som jag skulle kunna kalla för hypnos. Kötslig hypnos. Eller den trolldom som benämns i Galaterbrevet 5. Som en av köttets frukter. Mars psykos. För det frågan om det är heliga ande där. Det går att åstadkomma effekter hos stora grupper människor. Även om ni inte är Gud inne. Kära ni, tänker vad som hände i Tyskland. Då Hitler ville utrota judarna och fick nästan ett helt folk att vara med på det. Det är klart han körde med fruktan och lite annat. Men det är möjligt. Det är faktiskt möjligt. Och då måste vi fundera på hur ser det ut i kyrkorna? Ja, jag kan inte svara på det fullt ut. Jag vet att jag har haft obehag för många kyrkors utveckling under många år. Där man liksom kan känna av att det finns en mörkerskraft här någonstans som råder. Det finns någonting som hämmar Guds folk. Det finns någonting som gör att anden inte vill vara med här. Men vi pratar och vi håller gudstjänst, vi håller på. Det finns sånt. Det är svårt att liksom diagnostisera det, kanske. Men det finns med där ibland. Och det kan räcka till exempel att någon har använt kyrkolokalen till något spiritistiskt till exempel. För vad är det för krafter som har fått tillträde då? Då är det inte bara att komma in och hålla en bra gudstjänst efteråt. Då får man rensa lite först. Det tror jag att man måste göra en sån gång. Men vi ska hålla oss till någonting enklare. Mycket enklare. Då går vi till Johannes 2:13. För om ni har förstått den första biten, det här med New Age. Det var det som Gud manade mig till. Två moment som har lett till ett avfall i vårt land. Det ena är New Age. Och det har faktiskt sin förankring i det som var Baalstyrkan en gång i tiden. Och det som var upproret med Gud. Som är att tillbe det skapade. Den biten har vi varit försumlig med. Och de som har protesterat inom kyrkorna mot det har de ju, ser man ju nästan bara ner på. De som ville att Guds ande, att bönens hus skulle få vara kvar. Ja, de har fått väldigt svårt och jobbigt. Kan det finnas något isabelskt, något ahabskt i bakgrunden där som har några andra intressen? Ja, visst kan det. Nu ska inte vi springa och jaga sånt, men vi behöver inte vara omedveten om att det sker så. Nu ska vi se, jag skulle gå till Johannes evangeliet 2:13, jajamän. Vi känner ju till en hel del om Jesus redan. Och han gick omkring i Israel och städerna där. Och han umgicks med folket och åt med dem. Och han hela och läkte och han predikade Guds riket och allting. Och han samlade lärjungar. Och han rördes överallt. På torg och marknadsplatser och allting. Och då ska vi veta om att Jesus han hade ingenting alls emot marknadsplatser. Inte ett dugg. Bara det höll sig på rätt ställe. Men marknadsplatser, det är ju inget fel. Att det finns företag och affärsmässighet. Det är inte alls något fel. Ja, men det är många människor som lever på det. Många kyrkor har fått bidrag därifrån. Så det ska man inte klaga över. Men det finns någonting som Jesus är mycket skarp emot. Nummer två. I det här. Vad hände i avfallet? Det handlar om Jesus när han gick till templet. Judarnas påsk närmade sig och Jesus gick upp till Jerusalem. I templet fann han dem som sålde oxar, får och duvor och sådana som satt där och växlade pengar. Då gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut penningväxlarnas mynt och välte omkull deras bord. Och till dem som sålde duvorna sa han, ta bort det här, gör inte min faders hus till en saluhall. Hans lärjungar kom då ihåg att det stod skrivet Iver för ditt hus skall förtära mig. Nitälskan stod väl förr i tiden, va? Iver står nu. Oh, okay. Iver för ditt hus skall förtära mig. Vi vet att Jesus är evig. Han har alltid funnits. Det var under den tiden han kom i köttet på den här jorden, som vi kallade han Jesus och så. Men liksom hans gudom har alltid funnits. Och Herren ändrar sig inte vind för våg hit och dit. Man kan inte köpa Gud för pengar. Man kan inte sälja Gud. Han är den han är alltid. Han är alltid god och kan ingenting annat än gott. Alltså, han har inget av ondska i sitt väsen. Han kan ingenting ont helt enkelt. Det finns andra krafter som sysslar med sånt. Så det är också bra ordning. När Jesus då ser i templet, det som ska vara Guds hus, där står man och säljer. I och för sig, jag kan förstå att fariserna tyckte det var bra. De fick säkert lite provision på försäljningen där, misstänker jag. Lite muter sådär. Och argumentet var ju där, man behövs ju lite offer. Man använder ju duvor för att offra till Gud och så. Kanske någon oxe eller någonting. Det är klart att vi kan sälja det här. Ja, visst kan man göra det, tyckte några. Men inte Jesus. Han såg att man vanhelgade templet. Fast det var sånt som egentligen behövdes i gudstjänsten, så var det ändå att vanhelga templet. Man hade gjort tempelplatsen till en saluhall. Fast det var ämnat att vara ett bönens hus. Och Jesus som är Gud och bara god. Ja, men snälla ni mödrar och fäder som har fostrat era barn. Tycker ni att Jesus beter sig schysst? Gör en piska. Driv ut allt folk. Vält omkull alla bord. Är ganska så ouppfostrat. Ohyfsat skulle jag vilja påstå. Han gör det ändå. Det helig vrede han känner. För man smutsar ner Guds plats. Man smutsar ner den. Och då kommer vi in på det här med makter igen, som Paulus pratade om. Vi pratar ju om marknadskrafter. Makter, krafter, väldigheter i himla rymderna. Det var marknadskrafter som började på, tog över här. Det var inte den här ron med heligheten. För faktum är det att ska du tjäna Gud, så får du aldrig någonsin ta betalt för det du gör. Då vanhelgar du Herren. Och har det helig ande med dig innan, det tror jag inte. För tänker du bara att du ska ta betalt för någonting som har med Gud att göra, då är det inte helig ande hos dig. Men om det skulle vara så försvinner han. Då har du bedrövat anden. Han är ganska känslig. Man orenar inte Gud på det där viset. Kyrkan är inte en marknadsplats. Här gick det ut på, liksom, på att sälja lite, och det är klart månglarna, de tjänar lite pengar på det här och så. Men det var inte därför folk kom till kyrkan. De kommer ju få tillbe sin Gud. Och de ska vi inte behöva liksom bli utnyttjad penningmässigt på vägen till det. Så, hur ser vi ni idag? Ja, det får predikanter runt. Alldeles nyligt här i Övik så hade ju Marcus Birro varit här då. Han har skrivit en ny bok. Som heter Marcus, evangelium enligt Marcus. Alltså evangelium enligt han själv. Ja, den boken ska lanseras. Ja, men det stället vart nersmutsat. Det vart en marknadsplats. Jag tillhör Pingstkyrkan, jag har sett sånt där, inne också. Där det ska lanseras olika böcker och sälja. Ja, men vadå? Vi har ju en bok som vi redan har. Vi behöver inte ha en massa ytterligare böcker och författare. Och då råkar det vara som så att vi har Emergent Church som har gått på över Sverige ganska hårt. Och Purpose Driven Church också under många år då. Och de gör precis just det där. Det som en gång har varit gudstjänstlokaler blir marknadsplatser. Eller underhållningslokaler, för det är samma sak. Och sen är det inte så alla gånger att det är pengar man är ute efter. För hur var det med drottning Isabel? De som åt vid hennes bord stod det. 450 Baalsprofeter och 400 Aserornas profeter. 850 profeter av okultslag. Hon ville omge sig med alla de här. Ja, men låt oss då göra en väldigt häftig gudstjänst in i stan här då, och fylla. Så att jag får synas i mitten. Är inte det går ut på? då vanhelgar man Guds plats. Och det går inte att inbilla sig att den heliga ande ska vara med där och välsigna en väckelse eller få en helgelse bland folket där. Då ledarna visar sånt bristande omdöme. De är inte kallade till sånt. Någon urskiljning får man ha. Ni är faktiskt satt av Herren Gud att vårda er om folket. Inte håll på att sko er själva. Alltså, tänk er själv. Om Jesus, när han gick, gjorde så här. Skulle vi tro, det kan ju vara så att vi pratar om Gud. Vi har gjort kyrkorna till en marknadsplats. Det finns kyrkor i Sverige där man har tagit bort korset. Man gör det till en marknadsplats. Tror ni att Jesus är där? Allt folket är väl där. Bibeln kanske är där. Man håller en gudstjänst. Men tror ni att Jesus är där? Nej. Glöm det. Och sen ber man efter väckelse. Ja, men Gud kommer inte att sända någon folk till sådana ställen. För Gud är rädd om människan. Han riskerar inte en själ. Genom att låta en mänsklig själ som har lämnat sitt liv åt Jesus komma till ett avgudaställe. Nu tror ni att Gud skulle göra så som en god far? Aldrig i livet. Då har ni inte lärt känna Gud om ni tror att han gör så. Då är det dags att ta emot Gud och bli frälst. Vem du än är. Ja, i Jesus Kristi namn. Men i varje fall, det finns ju nåd även för dem som misslyckas. Jag är inte den som har lyckats med allt i mitt liv heller. Men det här är de två tunga bitarna. New Age. Och där är det ganska viktigt att vi själva ibland funderar på vad har jag för värderingar? Hur tänker jag i mitt huvud? För att det här influenserna, det har nått samhällets alla nivåer. Så går vi att tro att vi är helt fri från det som är New Age-tänkande, då tar vi faktiskt fel. Något litet spår finns det hos oss. Det kanske inte är så allvarligt, det kanske aldrig kommer till tals. Men det behöver inte vara där. Vi får ödmjuka oss och inse att det är den heliga ande vi behöver. Vi behöver inte en massa olika andar hit och dit. Och det är så fantastiskt att det finns bara en enda helig ande. Så tänk er då hur stor den anden är. För det, alla kristna över hela jorden har del av samma ande. Det finns bara en helig ande, det finns inte flera. Och han pekar på Jesus. Inte på någonting annat. Inte på Maria, ingenting. Maria var en välsignad kvinna som hade fått stor nåd att föda fram Jesus. Ja, det var nog stort. Men hon är ingen gudinna. Det är den ena biten, New Age, och som har med dyrkan av det skapade att göra. Och sen har vi det andra, göra kyrkorna till marknadsplatser. Båda fallen vanhelgar Gud. Och det går inte att ens tro att den heliga ande ska trivas där. Det är bara att se hur Jesus gjorde. Och tror ni inte att det är sant, ja, vad har ni då en kyrka att göra? Så skulle jag bara vilja säga. I Jesu namn. Amen.